Podplay.
Hejsan och varmt välkommen till den hyperaktuella och... det är inte satir, det är förbanne mig på allvar. Det här är enda allvarliga jag gör, Jakob.
Hyperventilerande, tror jag du skulle säga.
Det här är podden Off Limits med mig, Jonas Nilsson, och...
Jakob Ökvist.
Till vänster om mig rent politiskt, Jakob Ökvist.
Ja, centerextremist.
Hur är det att jobba med Gryf och Schäller på morgonen?
Oerhört professionell.
Ja.
Nu har jag jobbat med dig tidigare, så jag har inte så mycket att jämföra med. Men...
Den här veckan, vi har olika gagballs och takes. Den här veckan tar vi upp klädkoden i våra friskolor.
Mm. Vi ska till Jensens på en liten besök. Och så ska vi träffa Ygeman i en no-go-zon. Men som Ygeman säger, en go-go-zon.
Exakt. Och sen ska vi hylla en brittisk fotbollsklubb som aldrig har vunnit någonting i stort sett, men som ändå fyller 135 år. Sen ska vi höra om min polare Tommy som råkade riktigt, riktigt illa ut med spansk polis.
Aj då. Och jag ska ta oss tillbaks till minnenas boulevard via den här regnbågssoffan som vi såg i barn-tv. 80-tal var det, va? Boktipset är tillbaks.
Mm-mm. Regnbågssoffan, vem glömmer det? Och så över till våra duktiga politiker som gör nya karriärer. Håkan Juholt flög ju med ett askmål från Island där han hade ambassadörstjänst ner till Sydafrika. Men han dök upp i veckan och gjorde ett gästspel som ståuppkomiker. Håkan Juholt, dags för premiär i podden Off Limits. Nu kör vi.
Vi samlas här i radiostudion för att diskutera frågan om kebabsås. Låt mig säga på det här sättet. Jag har rest landet runt och jag har hört människor säga att såsen inte spelar någon större roll. Jag har mött dem här i studion. De vandrar i sin egen öken. De vet ingenting om verkligheten. De vet inte vad en kebab innebär. En kebab bärs upp av sin sås, av själen i såsen. Särskilt i Jönköping, där den är direkt kopplad till högre allsmäktiga makter.
Man måste ju älska Juholt, alltså.
Otroligt.
Alla som bjuder på sig själva är självklart hyllade i våran podd Off Limits. Nu...
Vänta, det är som Bosse Hansson säger. Man måste bjuda på sig själv och det är såsen som är avgörande i slutändan. Vi, ja men nu kör vi då. 1, 2, 3.
Nu kör vi! Woho! Bra.
Kastar oss ut.
Vi kastar oss ut, säger Jakob. Och ja, hörru du, åldersfixeringen på Sveriges Television tar sig nya trender. Hör du att Marianne Rundström, hon som alltid har sagt att jaha, nu ska man petas för att man är gammal. Hon som har som mänsklig rättighet att få göra direkt sända tv-program. Vet du vem det är?
Jag tror att hon har suttit i någon morgonsoffa där, va?
Hon har halvlegat i en morgonsoffa.
Ja. Och nu... Som Malena Ivarsson.
Med Dragan och Zlatan. Nej, vad hette Malena Ivarsson?
Fräcka fredag.
Just det första riktiga hemporrprogrammet. Det var ju då Dildo försäljningen tog fart i Sverige. Hon satt ju och tipsade om sexleksaker.
Ja, ni där hemma. Ta en bakelittelefon och kör upp i prutten på frugan. Det är skönt.
Sexleksaksrevolutionen och homeparties med sexleksaker som... Din fru Hanna springer på. Det börjar ju med att hon gjorde det rumsrent en gång, Malena Ivarsson. Det är ju större än när Ivar Lo Johansson gjorde liksom statarsamhället. Att man tittade till statarsamhället.
Jo, men framförallt så var väl den stora... Jag skett väl att hon låg i någon sån här pussmunssoffa med två serber med bara överkropp. Det stora var ju att de visade mjukporr. Alltså som slutet på varje avsnitt så slutade med ett avsnitt... Mjukporr.
Mm.
Typ Emanuel.
Emanuel mjukporr. I min värld är det hårdporr, Jakob.
Fan, det finns värre grejer.
Mjukporr, ja det hoppas jag vid gud, hörru. Mjukporr, det är väl ungefär... Mjukporr är bara meningslöst och frustrerande. Det är ungefär som att få alkoholfri snaps när man kommer på en kräftskiva. Vad är det här för någonting? Ge mig the real deal, annars går jag hem via min färdtjänsttaxi.
Din gamla kompis Pablo Francisco, han har ju ett stort skämt som är: you know why it's called soft porn? Because your dick ain't getting hard.
Vart tog han?
Mjukporr är för att den är fortfarande mjuk när du kollar.
Pablo Francisco som vi var uppe med hans svenska agent.
Ska vi då förklara för folk, om inte alla hänger med? Pablo Francisco, han gjorde någon form av... Det är en så här Björn Gustafsson-karriär i Sverige.
Ja.
Han dök upp på ett YouTube-klipp där han imiterade Arnold Schwarzenegger och gjorde lite
Little Tortilla Boy.
Han gjorde massa röster. Han var liksom mest röst. Fantastiskt på att göra olika läten.
Han gjorde väl låtsas trailers på sånt där.
One man, exakt. One mission. In Sweden, I am Pablo San Francisco.
I USA visste knappt folk vem det var. Det var liksom en halv obskyr liksom. Ja, men han gör bara massa roliga läten. Det är ingen riktig komiker. Han var ingen Chris Rock, han var ingen liksom Jerry Seinfeld. Åkte till Skandinavien, fyllde ut hockeyhallar.
Ja, jag vet. Han var i våran studio när jag jobbade för rockklassiker tidigt. Han var helt spidad och påtänd. Och det var väl exakt det som hade hänt sen uppe i Reykjavik när allt tystades ner. Det var väl, ja men han gick över den tunna vita linjen.
A thin white line, I won't pass.
Ja, men om du har haft honom i en studio, jag hade honom på Kanal 5 i Vakna med The Voice. Vi hade typ satt 2 minuters intervjutid. 23 minuter senare skrek ju våran producent Christian Bolinder från Bollnäs. Ta ut den fan! Ta ut han! Han bara gick in och körde. Vi fattade ju efteråt. Han var ju påtänd.
Ja, exakt.
Alltså, han var ju hög i morgonradio.
Nu säger du det helt öppet, Jakob.
Nej, jag vill inte hänga ut någon.
Snart får jag väl höra att jag inte har varit helt nykter under tidigare inspelningar av Tjosan Tjosan podden Off Limits. Och jag kan göra som haverikommissionen till Estonia. Jag kan bara backa på mina uppgifter. Nej, men hon den här... Hörde, förresten, jag måste... Den här Caroline Krook, ärkebiskopen.
Ja.
Han gick ut nu och tog ju avstånd från, inte Svenska kyrkan, korsfästelsen och att svenska kyrkor ibland har muslimska bönerum i vissa kommuner därför att det är brist på muslimska bönerum. Nej, det är ju bryta mot tio Guds bud. Du ska inga andra gudar ha jämte mig, det är fjärde budet.
Förutom då han...
Förutom muslimska bönerum i vissa av våra svenska kyrkor. Det är så förbannat mångkulturellt så jag börjar nästan gråta. Alltså.
Ja, fint.
Jag blir Greta Thunberg i fläter här. Nej, men det var ju hon som gick ut i veckan och sa... Ja, nu har jag förstått att den här haverikommissionen som jag ingick i som en slags kristen röst, det var ju kanske fel. Nu kommer det en film här där några engelska fyllon har sagt att de till och med kunde tänka sig att bärga 125 kroppar de såg på Estonias...
Ja, du menar hon satt i någon form av etikråd och skulle komma med förslag... Men hon förstod inte det. Det var inga experter som hade förklarat för henne vad det fanns för alternativ.
Etikråd i din värld kanske, Jakob. Hon var ett förbannat alibi för att skolsulan och min gamla pubkompis från Broder Tuck på Götgatan, Ingvar Karlsson, skulle kunna stänga ner hela skiten. Nu har ju veckan sagt att, ja, det där med att jag godkände haverikommissionens utlåtande om gravfrid var kanske inte helt övertänkt. Varför signerar man en petition över något så otroligt viktigt? Alltså, var det inte Lord Mountbatten som i slaget vid Tobruk, historisk referens, 1943. De grabbar som dör längst fram när tyskarna kommer med Rommels öknar med, de grabbar som dör längst fram, de tar vi hem. They're going home to British.
Oavsett vad.
Det var det enda som gällde. Kropparna ska hem till engelsk
mark. Var det lättare att bara lämna dem där och fortsätta springa.
Det var ju det Sverige gjorde. Man ju bara lämna dem där och fortsätta simma. Haverikommissionen på riktigt. Alltså, och så sitter hon nu. Jag skrev på en sak men jag menar nog inte riktigt. Hör du. Jag skrev på en gång att jag tyckte att Pride-tåget skulle kunna gå genom Rinkeby. För då satan skulle bli lite fyrverkerier. Aj, det kan jag ångra idag. Ja. Varför skriver man då?
Jag var inte vid mina sinnes fulla brus. Jag åberopade fjärde tillägget.
I mina sinnens fulla murbruk som Lars Werner, gamla muran, så. Han var väl idoliserad i ditt föräldrahem, Hans? Hans?
Lars Werner, ja. Fyllot från... Ja. Va? Han drack en del. Det får vi ändå ge
honom. Det kom han ut med och sa. Men är det något fel på att vara ett fyllot, då kan jag ju lämna detta krematorium på en gång.
En krökande kommunist. vad kommer härnäst? Nej, men jag pratar om att folk är så förvånade nu när det kommer nya uppgifter om Estonia. Och så var det någon som sa, ja, det är märkligt det här. Myndighetssverige var inte riktigt beredda på det här. Det känns som att myndighetssverige, myndigheterna hade... Jag bara, när har någonsin... Ge mig... Tala nu eller tig för evigt. Ge mig ett exempel på tsunamin, Palme, flyktingkrisen. När har någonsin svenska myndigheter varit edgy on target och snabbt på plats? Vi såg det komma. Utan det är alltid att man står efteråt och säger... Tsunamin, då var det ju någon snubbe som var med sin älskarinna och knappt orkade svara. Han hade ju jouren uppe på Rosenbad. Men det var ju ingen som... Nej, han var ju med någon pressekreterare på något jävla sjavigt hotellrum i Upplands Väsby.
Och Hans Holmer var väl med sin älskarinna uppe i någon stuga, eller älskare möjligen. Han var väl både highway and byway, tror jag. Okay, han var både skogsväg och motorväg tror jag.
Han var som frontattack och...
Nej, det var en attack i baken oftast på Holmer. Han kallades för Läderholmer bland ledande polisgrupper. Han hade ju en fabless för läder. Vem är inte det, Hans?
Nej, Hans. Ja, det... Du tänker på Hans Scheike.
Välkommen till Hans! Välkommen
till Hans! Sluta bli så jävla förvånade över att svenska myndigheter ibland brister.
Ja, men det är så roligt också när någon som har haft en ansvarig position och haft riktigt förbannat bra betalt för en ansvarig position plus säkert en 3-4 fallskärmsavtal. Alltid när de får skit för det och efteråt granskas då av de faktiskt duktiga journalister. Magda Gad eller David Bas som vi nämnde, eller Rickard Aschberg, han är ju aktuell nu, han har ju värvats faktiskt av Sveriges Television till Uppdrag granskning. Vi har ju ett antal duktiga grävande journalister i det här landet. Svenska Dagbladets grävredaktion, det är en internationellt erkänd duktig grävredaktion. De ska ju handplockas som ett gammalt SA-förband och något lastbilsflak i Berlin 1936. De ska ju handplockas till Sveriges Television. Det är ju det public service ska vara.
Jo, men vi har till exempel det här torsktillägget. Han göteborgaren som åkte dit med brallorna nere på någon... Han fick ju 6 miljoner i avgångsvederlag.
Säg hans namn, Lasse Kroner. Dobidont.
Nej, han var ju moderatpolitiker som åkte dit på en bordell. 6 miljoner i torsktillägg.
Ja.
Det är ju inte klokt. Varför så här? Du har gjort bort det fullständigt. Här är dörren. Nej, då är det en jävla massa olika såna här fallskärmar. Olika så här, om det ska, men fan, om du gör en så en kriminell handling, ska du verkligen ha 6 miljoner skattebetalarnas pengar på ditt konto?
Det måste vara uruselt.
Man får ut med skiten.
Uruselt skrivna kontrakt från början. Är det Leif Iban som sitter med blad, guld och nyrik? De skriver anställningskontrakt.
Det är klart du ska ha ett torsktillägg om du blir tagen med brallorna nere.
Det tycker jag är fruktansvärt. Men... Vad var jag någonstans?
Nej, det är klart att det ska finnas säkerhet inom arbetslivet. Nej, men det är ju någonstans en jävla nivån.
Säkerhet inom arbetslivet. Ja, men
trygghet, Jonas.
Då kan vi inte anställa massa platskraft och göra poddar i det här landet. Som Nej. Till exempel du och jag i Tjosan-podden Off Limits. Nej, men då, och sen efteråt då, när de har åkt dit för någonting. När de verkligen gjort bort sig totalt. Om det var så då i PA-agenter eller någon... VD för någon stor fotbollsklubb där man har hittat fakturer på spelarköp i någon knarkarkvart.
Köper Nuon för 33 miljarder och säljer för 2 miljoner.
Ja, Maud Olofsson!
Skattepengar åt helvete.
Står och gör Västerbotten på Sveriges Television i folkdräkt och flinar och är glad.
Men det blev inte som jag tänkte mig, det blev inte fel där.
Och sen orkar hon inte ens ta sig ner till tågstationen i Hudiksvall.
Och svara på frågor för när journalister är nyfikna.
För åka tåg ner till KU där sitter en strokedrabbad Anders Björk och viftar med sin käpp och ska in. Ta hit kärringen! Hon är borgerlig. Ja, säger hon borgerlig! Släpp henne då! Nej, men och sen när de då får kritik, då säger de, drevet går. Mina barn på skolan har drabbats av det här. Ta han Littorin.
Jo, men det är för att ingen svarar. Till slut står ju journalisterna i din jävla trädgård och stirrar.
Var det inte Sven Otto
Littorin? Knackar de på dörren och du öppnar så är det inga problem.
Av det här kan vi lära. Gör som Adolf i bunken. Öppna aldrig dörren när ryspacket knackar på.
Nej.
Det vill säga, nej men Littorin, han sätter sitt flygplan på gamla Bromma flygplats för att glad i hågen i Hawaii-skjorta åka ner till Almedalen, supa några dagar, läsa högt några moderatpamfletter och klara sig undan. Under tiden som planet flyger från Bromma flygplats på väg till Visby flygplats för hans semester en vecka i Almedalen, så kommer det fram att Karsloken är åtminstone misstänkt för att ha gjort en Paolo Roberto al dente, köpt prostituerade. Så han åtminstone sexchattat med den, vilket är moraliskt förkastligt. Jag har sexchattat också, men jag raderar ju skiten efteråt så inte Mikaela får syn på någonting. När han landar så är ju journalist upp på där och kräver...
Du har inget förtroendeuppdrag här. Det är skillnaden.
Det enda drag jag har är handdrag på ett utedass ute på Långhundra.
Ja, men det får
man stå.
Satan
vad jag onanerat på den här mulltoan.
Det spelar väl ingen roll.
Nej, men då, när han landar då, Littorin, och är anklagad för det, då fattar han ju ingenting. Han går av i vis på det. Vad är det för massa folk här? Då är ett pressuppbåd som på några timmar har fått tag på den här grejen. Att det är han som är den moderata partipolitrucken som har ofredat folk. Så då får han ju avgå på en gång. Vad är det första han gör? Jo, han bokar in en tv-tid och gråter ut. Mina barn kommer att drabbas av det här. När drevet går har man ingen chans. Mona Sahlin har gjort samma sak. Så fort de åker dit liksom med byxorna nere och visar upp sina randiga fillingar, alternativa frottétrosor med hål bak för snabb kontakt, sloggytrosor, då är det liksom, drevet är omänskligt. Det går inte att klara sig ur ett drev. Sköt ditt förbannade jobb så slipper du drevet.
Ja, men det är också det här med alla såna här olika influencers och youtubers och olika nätkändisar nu som talar ut om alla haters. Jag klarar inte alla haters. Ni där ute som hatar mig för att jag lägger ut mina filmer. Dra åt helvete! Och så sitter de och gråter och skriker. Tänker man så här, kändiskap och rikedom kommer tyvärr med en kostnad. Oh. Du kan inte bara få bli kändast i hela Sverige, rikast i hela Sverige, och det ska vara som en jävla räkmacka rakt. Det kommer vara folk som är avundsjuka, det kommer sitta mentalt svaga människor och tycka du är en jävla idiot som visar ditt nylle på YouTube varje dag. Jag till exempel. Fan, och ska sitta där och stirra mig rakt in i ansiktet. Varför tittar jag på det här? Då blir man förbannad. Jag bara menar att det alla såna här Instagram-drottningar och hit och dit, det kommer komma skit med... Alltså, myntet har två sidor.
Absolut. Som när den där tjejen, vi behöver inte nämna hennes namn, när hon gör en operation, Sveriges dyraste silikonbröst. Och sen blev hon förbannad några veckor senare i media när folk bara tittar på hennes bröst. Ja, men vad trodde du? Folk är ju... Folk, så låga är ju
så
människor.
Så enkla är människor.
Exakt, vare sig de ska bärgas från botten av Estonias fartygsvrak eller bara ut i samhället. Så nu fattar jag, Jakob, det är därför du har valt bort både kändisskap och rikedom.
För att exakt, jag orkar inte mer kosta. Alla haters där ute, sluta hata mig. Jag gör bara vad jag kan för att underhålla.
Någon som har överlevt tack vare alla haters, det är ju Anna Bok. Hon har ju hundratusentals följare, bara jag tror att ingen följer henne på allvar för att hon tycker den är en fyr i mänsklighetens utveckling. Hon talade ut i veckan om att hon hade haft covid-19 i somras.
Ja, hon och Trump samma vecka. Vad är oddsen?
Trump som åkte från Walter Reed-sjukhuset i Washington på en stegrande chopper och skrek att covid är inte så farligt, andas lite mer långsamt, använd inte plastsugrör och mer skatt på miljöpåsar.
Och så gick han upp framför sin publik och gjorde, istället för att kasta ut trosorna så kastade han munskyddet som folk fick slåss om. Det är ändå, det är rock'n'roll.
Fan. Exakt, det var ingen socialt avstånd när de plockade hans munskydd. Alltså, helt otroliga scener.
Ja, men han har ju sagt nu att det där, det har ju spritt ett klipp nu som är väldigt underhållande. Han var ju med i någon sån här wrestlingfilm. Alltså han var ju där som Donald Trump, fast det var ju under The Apprentice-tiden. När alla svarta rappade om hur cool Donald Trump var. Jag vill vara som Donald Trump. Och snygga brudar, dyra bilar. Nu hatar alla Donald Trump, för han har valt då att bli politiker. Men då var han ju med i en sån här wrestlinggala och spöade någon stackare. Nu har de ju gjort om det, så den där killen han spöar är ju covid-19-virusbilden. Du vet, den där röd-grå. Så att han är så jävla Rambo nu, som bara trots 74 bast gammal, trotsar covid-19 på två dagar.
Exakt, och det har suttit någon sån här 150 kilos gamer/IT-expert och gjort den här lilla filmen, skitdåligt, klippt in hans skalle på en gammal wrestler.
Ja, exakt, jag har sett ja, väldigt kul.
Det är fantastiskt.
Hörru, du... Varför sitter du och hotar mig med din telefon? Har du något skit på mig?
Ja, jag har massor med skit på dig faktiskt. Jag är som ett långfinger på Priden. Det är fullt med bajs längst upp. Nej, men grejen är att jag pratar med Marianne Rundström. Hon ska göra en tv. Hon ska på tal om det.
Jag pratar ju om Marianne Rundström. Har aldrig någon sagt tidigare.
Nej, men Marianne Rundström på Sveriges Television. Hon har ju tjafsat om att hon är bortpetad.
Hon har gjort en Claes Elfsberg. Ja, pratat om åldersrasismen på SVT.
Sveriges Radio hade ju 39 journalister som då gjorde ett stort protestupprop mot rasismen på Sveriges Radio.
Så det är både åldersrasistisk och rasistisk public service vi har i det här landet.
Exakt.
Det är ju inte klokt.
Vad de ville göra med 39 uppropen, inklusive din gamla polare Kodjo Akolor och några till.
De ville ha bättre gig.
Nej, de ville rasbestämma de anställda på Sveriges Radio. Det är ju satan så mycket allvarligt, tycker jag, på riktigt. Nej, men Marianne Rundström, hon är utsatt för ålderism.
Hur gammal är hon för det första?
Jag talar aldrig om kvinnors ålder sedan jag var på dejt med Christer Lindarv. Marianne Rundström, hon ska göra en tv-serie om, det är ganska komiskt, hon ska göra en tv-serie om äldrebedragare. Hon är ju själv en äldrebedragare som lurar Sveriges Television och alla oss som betalar medieskatt på att få göra program på program på program.
89 000 i månaden.
Ta hennes lön, månadslön, 89 000 i månaden, och satsa det på granskande journalistik.
Men det är det hon ska göra.
Ja, eller
alltså, för hon har ju då upptäckt sent i livet att åldringsbedrägerierna ökar lavinartat.
Jo.
För de äldre, ja, ta din pappa Sven, sitter där ute. Kommer det några killar och säger, du, fy fan, du borde ha lite bättre asfalt här ute på din uppfart. Det fixar vi för 50 papp. Då tror ju han att, men det här är en hedersam firma, de gör säkert sitt jobb. får han ju en saltad faktura på 250 000, och tre killar som knackar på sig att de ska slå ihjäl han och slå in hans knäskålar om han inte betalar det nya fakturapriset.
Han har ju haft besök av såna här irländska travelers, irländska cowboy. Jag ska inte rasbestämma dem, men de, alltså farsan hade ju tur. De ringde på dörren och farsan, han är 88 bast och kunde ta för sig. Sa det, jag har inte en spänn, fick han ur sig. Och sen så, nej, jag behöver inte någonting. Och min son...
Vad ville de sälja på han?
En garageinfart.
Det är det?
Ja, de asfalterar garageinfart, åker runt lite random. Jag har sett dem där, det är inga, det är liksom inga, det är inga grabbar du har på kindergarten. Alltså, det är inga som... Det är inga, men
de jobbar inte extra som Ronald McDonald?
Nej, men ibland så åker de upp på uppfartna i Stockholmsförort och är säkert i Göteborg och Malmö också och börjar asfaltera. Och sen när kommer det ut någon vätskrämd pensionär och tror att de ska bli åldringsrånad, så får de haspla fram sig på gammal skolengelska från 40-talet att jag har inte beställt där. Nu ska du förbanna mig fakturera. Jag tror att det var i Danderyd, eller Stocksund möjligen, där de asfalterar gammal gubbkyvs uppfart, och sen när han kom ut och protesterade i någon slags pyjamas slash landstingets rigor mortis overall, då körde de iväg till en bankomat och tvingade han ta ut pengar för ersättning för det arbete och värv de hade utfört. Inte klokt, bedragare.
Läste du om den här, det här var inte väldigt annorlunda, men det var ju studentföreningen i Dalarna har ju nu gjort ett uppror till Dalarnas då universitet att de vill flytta studentboendet från Kärna Ängar in centralt med citat studenterna förstår inte att de är i Sverige.
Exakt. Det var ju Kärna Ängar som blev riksbekanta för att det är ett så kallat utanförskapsområde. Ja, jag får säga det för jag bor själv i ett sånt fastän de flesta i Aspudden har bostadsrätt.
Jag säger som Ygeman, det är go-go-zoner. Go-go-you-go-girl.
Exakt. Nej, men det var ju där som glassbil vägrade köra för den blev omringad av 30 ungar som krävde glass. Och det låter lite kul när man hör det, men det är ju förbanne med...
Men det är Jönsson, lilla Jönssonligan och glass, hemglasskuppen.
Håll struten om det här, för det kan verka som antirasistiskt.
Ha isglass i magen, det är bara att köra.
Och sen var det ju tidningsbudet också som hade fått ett knytnävsslag i någon trappuppgång. Så tidningsbuden, det är så viktigt att man i utanförskapsområden läser tidningar och inte lyssnar på massa skitpopulistpoddar som den här, utan man läser riktiga tidningar. Tidningsbuden vägrade åka ut i trappuppgångarna, ja, i Kärna Ängar.
Några taxibilar som vägrade också. Och det blir ju väldigt deppigt för den skötsamma majoriteten av folk som bor där, som blir drabbade av idioterna som liksom påverkar,
ja,
miljön.
Exakt.
Och det är de då som inte får sina tidningar, som inte kan köpa en glass till ungarna på fredagar och som inte kan beställa en taxi. Och nu då en studentförening som inte vill bo kvar där för att de, citat, studenterna förstår inte att de är i Sverige. Vad fan är det frågan om?
Vad var det för studentförening? Var det Lundaspexarna anno domine 1936 års avgångsklass?
De ska sätta upp jäknespelet och inte få tillräckligt med statister.
På tal om sån här bedragare och omringare, min kompis Tommy Granger, han har ju råkat riktigt illa ut. Förresten Jakob, hur länge sedan var du firade en 135-åring?
Ja, det var länge sedan.
Nej, exakt. Marianne Rundström på Sveriges Television har ju några år kvar.
Är det hon som fyller då?
Nej, det är det inte. Men det är min favorit skitfotbollsklubb i London som fyller 135 år. Jag har en fantastisk solskenshistoria om Tommy Granger, vad han råkade ut för. Millwall, 135 år.
Det är spiknyktet där.
Nej, det där är budget på tunnelbanan. Men hur känns Tommy Granger? Han åker ju mellan London och en mindre ort i Spanien. Även under coronatid så har han åkt mellan där och har fixat till det. Han körde för fort i veckan utanför Madrid. Det börjar med att det är en poliskontroll. Och han vill inte köra in till poliskontrollen av olika anledningar. Han har grejer, han har gear i bilen som han säger.
Han tar en omväg.
Han tar en omväg och han trodde, där lurar man de där korkade spanska snutarna. Han är ju engelsman så han har ju inga gaddar i käften men rejält med självförtroende och alltid en Millwall-keps på huvudet. Kör in på en tvärgata. Så efter en stund upptäcker han, nej, de kommer efter. Då är det, alltså det finns Guardia Civil i Spanien. Sen finns det trafikpoliser. De är förbannade med ännu värre. De kör i kapp Tommy Granger och sliter ut honom ur bilen. Och systematiskt misshandlar honom. sönder och samman för att han, för de märkte att han försökte smita ifrån dem. Det är en kränkning. Jag är kränkt av dig, 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 dig.
Var det ingen av poliserna som gick ner på knä?
Det är bara svenska fotbollslandslaget damer som går ner på knä. Varför kan inte svenska damlandslaget gå ner på två knä och sen bara slänga mattan rätt, slänga skallen rätt i mattan? Hur som helst, han blir systematiskt misshandlad av poliser. Och han råkade...
Men vad är han misstänkt för?
Inte vet jag. Han,
de passar på.
De passar på att spöa honom. Och med den vetskapen. Han ringde ju hem Tommy till hans kompisar och mina kompisar i London. Till hans pappa Colin. Och han var helt alldeles förtvivlad liksom. I ny bil och allting. Och sen så kollar de också. De spöar så satans mycket. Så de kollar inte ens alkoholhalten. Så han klarar sig från. Det är hårda straff för att köra på fyllan i Spanien. Han klarar sig från. Varför berättar du om det här för?
Ja, men det är bra. Men det finns ju massa kriminologer nu som
går ut. Vad säger? Om Millwall hade varit en pub hade vi stängt den 1970. Citat Londonpolisen.
Till och med professor Zanecki går ut nu och säger att vi måste se över våra liksom, lagar. Det här funkar inte längre. Den nya typen av kriminalitet kan inte bemötas på samma sätt som lagarna som var skrivna på 60- och 70-talet var skrivna på.
Nej, vi har
då är ju problemet att då kommer det ju alltså, om polisen då får nya order... Så att de blir lite mer som dina spanska polare som jagar din kompis och spör upp han.
Jag vill bara poängtera, det är ett fruktansvärt övergrepp.
Men det är det jag menar. Men alltså, första klippet när en polis beter sig på ett annorlunda sätt än vad vi är vana att se. Alltså att det blir lite mer hårda tag. Att de liksom, då kommer ju DNs ledarreaktion. De kommer gå armkrok ner till polishuset och binda fast och säga vi kan inte ha polisiärt övervåld! I Sverige! Alltså vi är vana vid poliser som är kling och klang. Alltså det är den polisen vi är vana att se.
Ja, men någonstans, det finns ju ett mellanläge mellan Guardia Civil och
kling och klang.
Svensk lagstiftning när det gäller misshandel som ungefär är anpassad efter ett fylleslagsmål på en dansbana 1956 i Forshaga, Värmland.
Ja, men säg att det uppstår kravaller. Om det blir så husbrukkravallerna för 5-6 år sedan. Tänk om polisen när du kommer dit med så här vattenkanoner, gummikulor, sköldar och börja rensa. Du tror att det hade bara så här, ja bra, ta tag i buset. Så här kan vi inte ha det. Nej, vi har inte den kulturen i det här landet.
Nej, jag vet inte exakt vad det här blev för podd, men man hör att Jakob har förvandlats till Josef Goebbels. Du är så frustrerad över att se kyrkogårdsvåldtäktsmän springa hejvilt och tala ut i både Let's Dance och vanliga tv-program. Så att nu är du beredd att byta det mot liksom spanska fascister som spöar faktiskt per definition. Han är inte oskyldig. Han har inte varit oskyldig sedan han köpte sitt första säsongskort i Millwall.
Bara att de här nya kriminologerna som säger att det sättet Sverige har bemött den nya hårdare liksom, gängkriminaliteten med inte är receptet på att det går att vända. Vi måste ha en helt ny typ av... Liksom, de förstår inte kulturen att i Sverige... i England, polisen är inte ens beväpnade där på gatorna.
Jo, men det där är en gammal fördom också. Men den odlas...
De har olika typer av poliser. Gatupoliser så har de liksom... Kommer det snubbar i en jävla van och bara drar in folk?
Det hette SPG på det glada 90-talet. Special Patrol Group. Och det var ju som spansk och fransk polis.
Karabinjärerna.
Ja, typ karabinjärerna. Det var ju mer laglöst än vad det var.
Var det laglöst?
Men du kan ju sitta i din mexitegelvilla i din trygga förbannade Saltsjöbån och tycka sånt här, Jakob. Men någonstans...
Det är inget jag tycker.
Fast,
jag tycker alla människor ska ta hand om varandra.
Handen på hjärtat och långfingret på G-punkten på grannfrun, Jakob. Ja. Visst skulle du föredra att spanska poliser slet ut misstänkta människor som hade kört för fort in i en fartkontroll hellre än att ha genuspoliser som går ner på knä för demonstranter centralt i svensk television?
Ja, men det finns väl grader i helvetet.
Tack!
Det är det jag menar.
Jag säger som Tåström, 800 grader.
Ja, men de säger ju att... det är ju min gagboll idag. Då kan jag faktiskt dra igång här. Nu, vi är inne på mitt... Lyssna på den här.
Dagens boktips. Annie och morfar. En bilderbok av Sven Lundqvist.
En bilderbok, ska han...
Vänta, Fanny och morfar, det låter lite grann explicit, hör du. Vad hette
den där skäggiga gubben som satt barfota i den där regnbågssoffan?
Ja, jag borde inte veta det här, men eftersom jag har galopperande Asperger som inte ens Valium rår på. Han hette Stefan Mälqvist. Och han var faktiskt...
Låter som en mittback i AIK.
Jag tror han var ordförande för Svenska barnboksinstitutet. Han låter som en mittback i AIK.
Vadå, han var inte ens en tv-personlighet? Nej. De bara tog någon liksom... Någon redaktör på något bokförlag?
Ja, exakt. Först hade man väl då en högmässa när man tillbad Astrid Lindgren. Hon som vi måste faktiskt komma ihåg, denna lesbiska sagotant som faktiskt skrev ganska så otäcka böcker om ursprungsbefolkningar i Söderhavet. Kulledutter och allt vad hon kallar dem för. Men hon tillbeds ju fortfarande. Svenska barnboksinstitutet var internationellt uppmärksammat, och den där killen Stefan Mellqvist, han var chef där och fick då göra tv eftersom han hade rätt typ av velourbyxor. Han hade rätt dresscode för narrativet i dåtidens SVT.
Ja, men för jag som inte var med på den här tiden, det var alltså ett program med en gubbe som satt i en soffa och läste högt ur bilderböcker.
Tack för att du kallar honom gubbe.
Bästa sändningstid 17:30. Har ni sett, va? Kanal 1. Och så kom han springande. Inte klokt. Det var liksom...
Du kallar honom gubbe. Han var säkerligen 10 år,
42 år.
yngre än vad jag är idag. Snälla någon. Just shoot me! För att citera Joe Biden, yrvaken och på snedfyllan.
Ja, för här kommer jag med mitt boktips då. Jaha. Det har ju kommit nu en bok av DN-journalisten Lasse Weirup, tror jag han heter.
Lasse Weirup.
Weirup, ja. Var med länge i gamet.
Han som ser ut som Erik Niva i kroppen, det vill säga Carlsberg axlar i rakt sluttande plan. Men han skriver om svensk kriminalitet, han skriver om gängkriminella.
Han skrev ju bland annat Svensk Maffia tidigt 2000-tal.
Just
om de olika motorcykelklubbarnas framfart.
Jaha, Svensk Maffia. Jag trodde att det var den borgerliga regeringen sen faktiskt. Fråga Reinfeldt.
Svenska regeringens oförmåga att förstå gängproblematiken har gjort att Sverige utvecklas till ett gangsterparadis, skriver Lasse Weirup.
Vänta
under
nu.
År av meningslösa försök att påverka hur förortens unga brottslingar, de har nu kunnat bygga upp ett stort våldskapital och en rejäl status. Idag befinner sig många i en fas där de älskar det kriminella livet eftersom de ser att de har vunnit mot samhället. Där har du ditt genusperspektiv.
Ja, men nu säger jag som Gabriel.
Det här är alltså en respekterad DN-journalist som skriver den här.
Lika respekterad som bloggaren Julia Caesar. Men då säger jag som Gabriel Garcia Marquez. Din sanning, men är det min sanning? Nej, men den där killen har ju någonstans koll, jag vet.
Alltså, det är det som är obehagligt, han är påläst.
Ja, men när Damberg och gänget liksom och Sosse-Glorian ska ut och rätta till det här då. Han har haft makten i 7 år, Damberg, men fortfarande så är det den borgerliga regeringens nedskärningar ute i förorterna som ligger till grund för rekrytering till de här gängen. Jag hävdar med en fas, Jakob.
Jag trodde alltså, det var dina överklasspolare i Täby som snortar kokain på helgerna som var problemet.
Nej, det är väl de som går på... Ja, men så var det ju också.
Ja.
Det är svenska överklassungdomars fel att gängkriminella kan köpa och sälja.
Problemet är att han börjar i den
bara
här boken.
En sak. Ja. Det knarkas ju ännu mer bland överklassmänniskor i Tyskland, Frankrike, Belgien och Storbritannien. Men det är inte tillnärmelsevis så många skjutningar i de länderna per capita räknat som det är i Sverige. Så att det är
inte lika
att...
många som dör i knarkrelaterade... sjukdomar och den problematiken. Där ligger vi etta i Europa just nu.
Varför gör vi det? Jag fattar.
Men... Nej, jag fattar. Det är ett stort problem. Problemet är att när man pratar om de här ungdomarna i Täby då, som drar lite koks på helgerna, och att det är det som är problemet. Här, han har en story om två syrianska bröder som öppnar en restaurang i Märsta.
Syrianer öppnar restaurang, det var märkligt.
Ja, total chock för folk. Nej, och de har såna jävla problem med ett gäng då, som konkurrerande restaurang. Och de jävlas med dem, de försöker elda upp den här restaurangen, de går dit och slåss, de har med sig vapen, de har knarkhandel. Det går så, och till slut så tjatar de så jävla länge att de vill ha en kamera. Som liksom, och det är helt omöjligt för liksom, civilsamhället att göra något. Och de här killarna som är på där, de är 16-17 år, de är ditsända av en jävla ligaledare. Så de åker aldrig dit. De är liksom inne, om de liksom kommer dit med vapen och hotar någon... Ja, de är ute på en månad, 2 månader max. De får ju ungdomsvård. Alltså då förklarar han att det kommer inte gå att stoppa den typen av besatthet av ett gäng att jävlas med någon med den typen av verktyg vi har idag.
Ja, men de här stackars 2 bröderna som öppnar restaurang. Är det, så det är folk som är, du säger att de är ute efter ett par månader. Där, om de här killarna grips, alltså, du är straffmyndig från 15 års ålder i Sverige, men de här alltså, de är minderåriga, de är under 18 år.
16, 17, 18.
Ah, okay.
Ja, de här kurirerna som gör de här liksom, de som är längst fram liksom, front guard, som de skickar dit, för då vet de att då är de ute jättesnabbt om det skulle hända något.
Jag gissar att de kallas ibland för Adidas-krigare. Den här typen av brottslighet har växt upp i hela satans västvärlden. Mm. Heter de inte Gopniks i Ryssland och i Ukraina, va? Grabbar i Adidas-brallor, bäcknarväska och har den här ACAB-kulturen. Ja, all cops are bastard-kulturen. Man vill vara kriminell. Det är en
killar som inte går på Jensens gymnasium.
Killar som har... Jensens grundskola var det som hade...
Ja, var det grundskolan? Okay.
Som hade klädkod. Man fick inte ha mjukisbyxor i Jensens grundskola.
Och inte magväska.
Nej, exakt.
Alltså när jag var ung, då var magväskan också populär tidigt 90-tal. Då var det kriminellt att ha en sån, för det var så jävla fult.
När jag var ung hade man en kappsäck och så åkte man till Amerika och försökte odla upp marken i Minnesota.
Ah, Carl Oskar.
Men vad då hade du midjeväska när du gick i plugget?
Ja, men det fanns ju folk som hade. Det var ju kriminellt fult. Och går runt med det här. Idag är du kriminellt kriminell om du går runt med en magväska. Jag förstår inte hur vändpunkten kom.
Nej, men står du i kön till Rish och Skilsmässodiket, den där klassiska baren där det är mer lättdraggat än i charkdisken. Mm. Och har en midjeväska på en helg, då är det en riktig midjeväska. Då är det något snyggt. Men har du ute och är en gopnik ute i en förort, eller som de säger i London, en tjäv i en förort, eller en abschaum, som de kallas i Tyskland, då är det något fult.
Ja, men de här stackars bröderna i Märsta, de slåss med näbbar och klor. De gör precis vad fan som helst för att bli av med det här problemet. De liksom försöker ha samtal, de ringer polisen, de sätter upp övervakningskameror. Men den här övervakningskameran, den tas ju då ner för att det är så här, nej, det är integritetskränkande för vanligt folk på torget som blir filmade när de går lite hem på fyllan med fel gubbe. Så här, men det må ju väl då vara hänt om det kan skydda från... Alltså det skjuts in med liksom automatvapen genom deras restaurangfönster.
Ja, men det sitter ju en juridisk sakkunnig på någon satans lagrådsdepartement och så tänker han att integriteten är det viktigaste vi har. Men för folk som bor i en förort som de här syrianska bröderna, ja, där man inte har en grundläggande trygghet, så kommer ju det... Trygghet går väl före integritet. Filma mig när jag drar ner byxorna på Mikaelas landställe och lägger en stor satans ringlande skitkorv i en buske. Det bryr mig inte om. Bara jag inte får stryk på nattbussen av något
stryk,
satans.
Stryk, blir skjuten eller pissad i munnen. Men alltså det handlar om. Det handlar om att du måste...
Det finns klubbar där du blir pissad i munnen. Det kostar för mycket, tycker jag.
Ja, det är för dyrt. Ja, då ska du åka till andra ställen. Nej, men alltså, som du säger, integritet till all ära. Men liksom så här... Frisörer slår igen, när matbutiker slår igen, när restauranger slår igen. Till slut, vad fan blir det för jävla torg? Vad blir det för, det blir ingen civilsamhälle kvar.
Nej. Och vad är nästa steg? Att inte glassbilen vågar köra fram i ett sånt här område. Ja visst, ja, det hände ju utanför Bålänge. Nej, men jag håller med dig, Jacob. Men hur är det här?
Nu är det kriminalpodden här. Ska vi ta in Leif G.W. Persson och Jerzy Sarnecki för dem debattera förortsvåldet?
Hörru du, nej, men det var ganska kul det där med Jensens grundskola du var inne på, det med mjukisbyxor.
Ja, men där är ju igen, då säger jag igen, då kom de med det förslaget. Åkte på duktigt med stryk och allt och
han
alla.
Han blev ju grillad, halstrad och omskuren i direktsänd radio. Det var någon rektor från Jensens grundskola i Göteborg som var inbjuden till studiet. Det var ju nötfärs när han gick rätt ut. Alltså.
Ja, men han var ju Himmler i PR, Sveriges radios ögon. Ska du ha, blir det uniformstvång härnäst? Då ska de stå i raka led och svara ja på frågorna. Det är det jag menar. Vi har liksom inte, när polisen då ska bli lite hårdare för att vi måste möta buset med hårt mot hårt helt plötsligt. Då har vi inte det i oss. Det är samma när skolorna då ska börja liksom rensa upp på skolorna. Det ska inte vara folk som sitter med fötterna på bordet som du gjorde, en bakvänd keps och bara ber Majen dra åt helvete. Måste vara lite ordning och reda. Ja, men då blir det så här, jaha, ska vi ha Stig Järrelskolan? Ska rottingen tillbaks?
Exakt. Eller ska man bli misshandlad av spanska polisen när man som Tommy Granger kör lite för fort i en millboll keps i Spanien? Det kan jag tycka att den är värd också faktiskt.
De kanske var Arsenal-fans.
Det kanske de var. Nej, men är det inte i Seinfeld som han, George Constanza, han som är the comic relief i hela den serien, han går väl alltid runt,
George Constanza.
Han går väl alltid runt i mjukisbrallor. Då säger väl, jag tror Jerry Seinfeld säger till honom, jag kan minnas fel, jag är inget Seinfeld-fan, men han säger det. När du har såna här brallor på dig, George, du vet vad du signalerar. Du vet att jag kommer aldrig utföra någonting av värde. Jag kommer var ganska miserabel i mitt liv, så jag kan lika gärna visa hela världen att jag har gett upp. Ja. Därför går jag runt i mjukisbyxor utomhus på Citygross eller vad jag nu går runt med. Och George Constanza bara springer ut i det.
Du menar eleverna på Jensens grundskolor som går i mjukisbyxor, de har gett upp.
Nej, men alltså någonstans om överklassen eller de som går på privatskolor som Jensens grundskola har mjukisbrallor, då är det ett annat signalvärde än om en kille som bor i ett utanförskapsområde går runt i den typen av byxor, därför att det är ett billigt.
Du menar deras Tommy Hilfiger sneakers, de har coola sneakers och så bara sköna, det är inte det kommer inte direkt leda rakt in i kriminalitet.
Min son har örnkoll på märken. Han kommer hem med märken från Japan och skit han har köpt på nätet och
det är dyrare än hela din jävla garderob.
Ja, men exakt. Exakt. Han kan köpa liksom Paul Smith-skor som jag inte ens har råd med att titta i på nätet efter. Och han kan direkt säga ghetto-märke. Då går det bort helt. Stone Island för min son, som är ett casual-märke som bla 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 bildat en sån här ultraskultur. För min son är det ett B-märke. Det är förstört. Ungefär som man går runt med en Gucci-keps. Ingen som går runt med en Gucci-keps längre har...
Jobbar på Gucci.
Nej, det är inte ens Gucci. Allt är en kopia köpt av någon glad ganes på en strand i Kreta liksom. Äkta Gucci-kepsar, 2 euro. Är de äkta då? Ja, visst, absolut. Och här har jag ananas också med salmonella i.
Jag kommer ihåg när jag jobbade som DJ på Golden Hits. Det här är sent 90-tal. Då var det ett jävla liv i dörren en dag. Då var det Bingo Rimér som hade börjat bråka med vakterna.
Ja.
För att de ville inte släppa in honom för han hade jeans.
Ja.
Då sa Bingo Rimér, det här är Helmut Lang.
Ja.
Jag kan köpa din jävla bil för de jeansen. Men det sket de i, för det var jeansförbud på Golden Hits på 90-talet.
Det är sant. När gamla fina casual-märket Burberry började göra jeans, då kom du inte in på Stockholms inneklubbar. Jag kom inte in av andra anledningar heller, jag har för dålig andedräkt. Men du kom inte in med Burberry jeans för att det var jeans. Fast de kostar ju som 2 stycken...
Så du kunde gå och köpa ett par jävla noppriga gabardinbyxor på Galne Gunnar. Det var bara vissla in på Café Opera.
Och då sa dörrvakten, vad är det där för noppriga gabardinbrallor? Hallå, det där är elakt. Det är psoriasis, jag har kortbyxor på mig.
Jag har shorts.
Exakt. Nej, men det här klädrådet är också märkligt. Jensens grundskola, man fick inte ha vissa saker. Kan någon bara fråga en friskola om det är okej att tjejerna på just de och de friskolorna har utsläppt hår? Va? Där har du också ett slags klädtvång. Ja. Du måste ha hijab här. Måste jag? Får jag inte välja att vara utan det? Vi får ju inte ha klädtvång. Men ibland funkar det inte. Hit
jag
eller
shit. Jag har varit i Hongkong. Där satt alla ungdomar i kavaj, rutiga byxor eller rutiga kjolar, vita skjortor, slipsar. Där jävlar du. Där är det ordning och reda.
Mm.
Och det är kommunistkina.
Gick du på en sån där prep-bordell eller där folk där alla,
nej, det här var inga,
alla
det var
inga, tjejerna utklädda till sån här,
det var inga geishor. nej, det här var skolungdomar. De satt och pluggade på alla Starbucks som låg i varenda jävla gathörn i Hongkong. Sitter de och pluggar med sina datorer på kvällarna eller på eftermiddagarna efter skolan. Sen åker de hem och pluggar vidare. Skulle en svensk elev gå i skola i Hongkong i en vecka så skulle de få skrivas ut utbrända. Man har orkat med det jävla tempot.
Ja, här sitter ju då Jakob Ökvist och föredrar...
Jan Björklund, tack.
Här sitter Jan Björklund från trygghetsnarkomanen. Jan Björklund sitter här och förespråkar då polisvåld från spanska poliser som ger sig på min kompis och...
Skoluniform.
Skoluniform och man pluggar dygnet runt. Är det inte i Hongkong och Japan? Vänta nu, det är inte... Ja, nu ska jag inte blanda ihop Hongkong och Japan.
Sydkorea, tänker jag.
För det gjorde ju ett salig Theresa May. Frid över hennes minne.
Hon död.
Brittisk totalt... Hon är politiskt
död.
Nej, men det var hon som blandade ihop... Jag vet inte, Japan som har världens högsta självmordsfrekvens bland skolungdomar, Jakob. Där har ditt förbannade... där har ditt förbannade Paris, ditt förbannade Shangri-La. Googla skiten, folk. Shangri-La. Det är utopia som vi känner det.
Är de släkt med Shang-Frick? Nej, men jag säger inte... Jag vill inte för mer polisvåld. Jag är inte för skoluniform. Jag bara säger att det ser olika ut. Men just i den svenska debatten så är det alltid så att om något föreslås i Sverige, då är det så här... nej, nu har satan klivit ner på jorden. Medan det finns i massa länder som vi aldrig skulle ifrågasätta. Ja, men Kina, det är ingen som ifrågasätter just skoluniformen i Hongkong.
Nej, det
finns andra saker de gör som man har mer problem med. Kanske till exempel mänskliga rättigheter.
Det kanske har att göra med att om du protesterar mot skoluniform i Kina så hamnar ett omskolningsläger strax utanför Wuhan. Där Disney numera spelar in alla sina filmer. Mulan är ju inspelad i ett omskolningsläger där man försöker göra om muslimska medborgare till duktiga, goda kineser. Alla Mao Zedong, denna massmördare i historien.
Ja, du ser.
Ja, exakt.
Eller frihetskämpe som farsan kallar honom.
Transparens, dekadens, men framförallt självdistans. Det här är podden Off Limits. Jakob, jag hade en massa bra prater om...
Ja, du har med dig en... Det ser ut som du går runt med den nådiga luntan. Du har med dig... Eller har du glömt att gå förbi återvinningen?
Oh. Det är samma sak! Ja. Papperna som ligger i återvinningen dit. Och mina... Men jag hade ju så här, kom ihåg stolpar. Det var ju Håkan Juholt. Ja, ja. Det var ju han... Sekos ordförande Valle Karlsson som uttalar sig i LAS-förhandlingarna. Nu får vi svårt att vinna valet. Vi vinner valet, säger en fackordförande. Då är man så satans lierad med sosse-nomenklaturen. Så jag måste bara avgå. Valle Karlsson, får ni väl googla upp. Vad pratar vi mer om? Johan Ursut, det var förra veckan.
Ja, det var förra veckan att han såg ut som en grapefrukt. Och du som sa, det är i kränkning. Hans familj har hört av sig.
Sveriges längsta dvärg, Johan Ursut. Vill ni googla på det så stavar han på rumänska. I-O-I-A-N.
Ingen jävel som ska googla på Jan Ursut.
Nej, det är väl inte så. Hörru du, vad var det?
Ska du läsa högt? Ska du också ha en boktips nu?
Jag säger som Urban Hjärne. Ja. Jag aktar mig för tre saker. Gamla horor, surt rödvin och unga doktorer. Och dessutom podden Off Limits. Det går bra för oss, hörru. Jag fick ett roligt mejl i veckan från en kille som heter Bäckri. Han jobbar på Grillholken ute i Tullinge.
Oj, oj, oj.
Hej killar, det är sällan jag skrattar åt något riktigt högt, men eran podd, den är inte klok någonstans. Keep it up, Bäckri. Och sen är då han, ja, han har någon tunnbrödsrulle, men det blir för mycket.
Men ska vi kanske ha, om det blir någon säsongsavslutning här, någon julfest, att vi har den där. Ta med oss Linskov. Linskov har ju inte varit utanför tullarna på 3 år.
Nej, exakt. Där har du klädkod också, Linskov. Ibland, på riktigt, ibland det är en
Chevignon-kavaj.
Men jag ser på hans knäppning, det är ju damblusa han går och köper. Jaha. Alltså. Va?
Ja, men det är mode nu. Det är senaste mode.
Louis Vuitton herrskjorta hänger ju under damblusar.
Han är född sent 80-tal.
han fladdrar mellan tyngdtecken och könstillhörighet. Jakob, är vi klara för idag eller?
Ja, fortsätt helt enkelt sprida budskapet. Vi vill gärna ta emot lite feedback. Det gör ni gärna genom att sätta in en 5 på iTunes när ni recenserar oss. Det går också att skriva. Om man scrollar ner så kan man liksom skriva en liten kommentar, en liten hälsning. Är det ämnen som ni vill att vi tar upp i podden så är ni varmt välkomna att tjonga in det. Gå också in på våran Flashback-tråd och håll grytan kokande.
Absolut. Jag skulle ju fira att fotbollsklubben Millwall fyllde 135 exakt. År här.
Vad hände med det?
Ja, men det blev ju ingenting av det, Jakob. Så jag tänkte faktiskt spela upp när Budgie ganska så onykter i en tunnelbanevagn full med Tottenham Hotspur-supportrar ändå vågar sig på att sjunga. Jag har själv spelat in Budgie när han sjunger i en full Tottenham... Ingen säger någonting. En riktig klubb i ett riktigt område. Millwall Football Club, 135 år, grattis. Varför följer ens den klubben?
Där har du en no-go-zone. Ja. Har ni hemglass?
Här är Noah som börjar tjafsa i alla fall. Jag vill bara säga en sak. Det finns ingen fotbollsklubb i hela England som har gjort så mycket mot rasism, mot våld och mot elände som Millwall Football Club. Den fyllde 135 år i helgen. Glöm aldrig de satans hamnarbetare som dog som flugor både i hamnen och under krig som skapade den här klubben, Jakob. På riktigt. Det är riktig fotboll.
Vi ses om en vecka, inshallah.
Ja, sprid ordet! Det här är podden Off Limits med Jonas Nilsson, känd från Anonyma Alkoholister, Aspuddens sunkpub Udden och Rockklassikers morgonshow. Och sen Jakob Ökvist.
Ja, de hittar nu AIK-kontrakt med ditt namn på någon tillslag, på någon rassiga, polisrassiga vecka. Ja, alltså Jakob Ökvist från podcasten.
Ja, vad var det podcasten för någonting?
Ja, det där kan vi ta nästa vecka. Mix Megapol, Fry me to the moon. Gry Forssell med vänner. Där hör ni mig på morgnarna.
Just det. Ja. Vad var du hade i veckan? Man skulle gissa om du var Clark Olofsson eller...
Ja, Clark Olofsson eller Liam Gallagher. Åsikten gick isär.
Ja, det var en blandning. Det här är Off Limits. Tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Off Limits är ju lite som ett kärleksbarn till Clark Olofsson och Liam Gallagher.
Med Thomas Quick som amma.
Ja. Puss och kram, hej!